lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Jobs bok kapitel 4 där vi möter Elifas från Teman, en av de tre vänner som kom till Job för att trösta honom. Vi avslutade förra programmet med att säga att det allra farligaste med de tre vännernas teologi, det var att den teoretiskt sett i princip var riktig. Eftersom vi vet både ifrån skriften och erfarenheten att Gud kan stoppa en människa på syndens väg genom att göra honom sjuk eller att på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig. Och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men eftersom de saknade uppenbaring från Gud för den aktuella situationen, så serverade man den teologiska principen till fel person. Och därför åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor som gäller enskilda människors liv. Och hade de tre tröstarna inte sagt ett enda ord på 7 dygn, så blir de plötsligt ganska talföra efter att Job sagt att han önskade att han aldrig hade blivit född. Och den första som tar till orda, det är Elifas från Teman. Elifas betyder Gud är styrka. Och han är en av de tre vänner som verkligen kommer att kasta sten på en redan tung börda för den mycket olycksdrabbade Job. Och Job kommer också att svara dessa andliga teoretiker. Job har gett uttryck för sin förtvivlan och nöd. Han är så deprimerad och slagen som en man kan bli. Djävulen har tagit ifrån honom allt, i princip även hustrun. Kanske är det värre att förlora sin kära på detta sätt än att döden skiljer makarna. Och Job har inte någon plats på jorden dit han kan gå. Och ingen av vännerna antyder heller att de tänker öppna sitt hem för honom. Och nu är Job i en sån situation att mänskligt sett såg det ut som om även Gud glömt sin vän Job. Elifas börjar sitt tal försiktigt och ger faktiskt Job ett visst erkännande till att börja med. Och kännetecknande nog så blir det enda positiva han överhuvudtaget får höra av dessa vänner. Dessa vänner som så säkert tror sig veta att problemet är Jobs synd. Och den teologsläkten har inte dött ut. Än idag finns det pastorer som på fullt allvar hävdar att om du är sjuk så är det något i ditt förhållande till Gud som inte är som det borde vara. Och så lägger man därmed sten på en redan tung börda för sjuka och lidande människor. Vi läser Job kapitel 4, vers 1 och 2. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: misstycker du om man vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Den falska ödmjukheten osar lång väg. Misstycker du, Job, om jag vågar tala till dig? Men den vitkalkade fasaden håller inte mer än några sekunder, för i nästa andetag blir tonen högre och mera självsäker. Vem kan hålla tillbaka sina ord? Ja, i alla fall inte en självutnämnd andlig polis som tror att hans insats avgör om sanningen ska överleva. Han kan inte hålla sina ord tillbaka, för hans gudsliv består ju just i att diskutera och tala andra till rätta. Och det gör han verkligen här. Hör verserna 3-5. Se, många har du visat till rätta och maktlösa händer har du stärkt. Dina ord har upprättat den som stapplade, och åt vacklande knän har du gett kraft. Men nu, då det gäller dig själv, blir du otålig. När det är dig det drabbar, förskräcks du. Elifas säger till Job: förr i tiden när du var välstående både med rikedom och hälsa, så var du till hjälp och styrka för många, många människor. Du kunde tala om för dem vad de skulle göra i olika situationer. Men nu, när något händer dig, så ramlar du ihop som en uppblåst ballong när nålen träffar den. När det gäller dig själv är du otålig, säger Elifas. Det är otroligt vad Elifas vet. Inget tyder på att Elifas hade varit hos Job den sista tiden före Job blev berövad allt han ägde. Inte var han hos Job när olyckan började. Och inte heller när budbärare efter budbärare kom och berättade att Job hade blivit berövad allt han ägde. Och inte heller när Job fick veta att alla hans barn omkommit. Elifas hade inte en aning om att efter allt detta så hade Job sagt: Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Inte heller var Elifas där när Jobs hustru, i förakt för sin man, krävt att Job skulle säga att Gud är orättfärdig, så han sedan kunde dö. Men inte heller då syndade Job med sina läppar. Och nu kommer alltså Elifas och säger till Job: när det gäller dig själv blir du otålig. Har du hört vilken insikt denne Elifas har? Elifas har en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut, och lika lite om varför Job drabbats av så gränslöst mycket svårigheter. Det visste ju inte Job heller, men han inbillade sig ju inte heller att han visste. Han var bara full av 1000 varför. Elifas tycks vara helt okänd med att människan är skapad med känslor och tankar och med förmågan att reagera. Och handen på hjärtat, min vän, hur många människor skulle kunna möta allt det Job mötte och så säga: lovad vare Herrens namn? Tar vi emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Och Gud, han har aldrig förkastat den människa som i sin förtvivlan gett uttryck för sin ångest och för sina frågor inför honom. Och redan här skjuter Elifas över målet. Totalt bom. samtidigt som Elifas skjuter totalt bom blir han själv ännu säkrare på sin förutfattade mening, och han går ett steg vidare och anklagar Jobb för självrättfärdighet. Vi läser Jobb kapitel 4, vers 6. Skulle då inte din Guds fruktan vara din tillförsikt och dina vägars oförvitlighet ditt hopp? Ja, på sig själv känner man andra, har någon sagt. Här vill jag bara påminna hur Gud såg på Jobb. Kapitel 1, vers 8. Har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Elifas säger, Jobb är egenrättfärdig. Han har sin tillförsikt i att han är så gudfruktig, och han bygger sitt hopp på att han är så oförvitlig. Det finns ingenting som religiösa hycklare hatar så mycket som verkligt gudfruktiga människor. Det finns inte något som de missförstår så totalt. Det finns ingenting som religiösa hycklare hatar så mycket som verkligt gudfruktiga människor. Och det finns inte något som de missförstår så totalt. Som verkligt ärliga Guds barn som är födda på nytt. Jesus uttryckte det så här i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Elifas anklagar Jobb för att vara otålig och egenrättfärdig. Och lägg nu märke till att när Elifas fortsätter sitt tal så säger han inte Herren har sagt, inte heller Herren har uppenbarat, utan han hänvisar till förnuftet. Alltså till en Gud som inte är större än människans förnuft. Jobb kapitel 4, vers 7. Tänk efter, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Elifas säger att ingenting av det här hade hänt om det inte hade varit något fel med Jobbs förhållande till Gud. Men som Jobb tydligen då har lyckats dölja för alla. Men Elifas antydan är falsk. Ja, fullständigt vederstygglig för Gud. Därför är det med sorg jag hör den här versen citerad som om det är Gud som säger det. Det står i Guds ord. Men det är helt uppenbart den andligt blinde Elifas som påstår det. Så låt oss akta oss för att rycka bibelorden ur sitt sammanhang. Samtidigt så måste vi komma ihåg att Elifas inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2. Där vi får veta hur Gud ser på Jobb. För att vi ska veta vem det är som drabbats av allt detta onda. Veta vad Jobb var för slags person. Dessa tre besökande vänner, de kommer inte bara att vara eländiga tröstare, men som jag sa när vi vandrar genom kapitel 2, Jobb hade faktiskt större svårigheter med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Dessa tröstare kände inte Gud. De hade bara kunskap om honom. De förstod intet av vad som skedde med Jobb och var inte heller öppna för att lära av det. eftersom de var så fixerade vid tanken på en rätt teologi, att de gav en rätt teologisk princip till fel person i den fasta överbevisningen att de stred för sanningen. I Elifas teologi var det självskrivet att en gudfruktig människa inte skulle behöva drabbas av lidande och sjukdom. Genom Jobs bok lär Gud oss något annat. En kristen är inte fritagen från lidande, sjukdom och andra prövningar. Men här är det lika viktigt att varna för det andra diket. För en kristen ska inte heller söka lidandet. Och det är naturligt för ett Guds barn att be om helande. Och vad svaret än blir, måste vi ha klart för oss att Gud alltid bereder en utväg, även om den skulle bli en helt annan än den vi tänkte. Det är viktigt att vi alltid kommer ihåg att djävulen inte har fria händer i våra liv. Den evige Gud som älskar dig är den som sitter på tronen, och det är han som drar gränserna. Kära själ, håll fast vid den sanningen att det finns en gudomlig utväg ur den mest förtvivlade situation du kan hamna i. Men utvägen är inte given på förhand. Teoretisk kunskap är inte nog, utan vi måste i varje enskilt tillfälle få Guds andes uppenbarelse för att förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. Man kan inte använda samma problemlösning i alla problemsituationer. Det finns inte någon andlig patentlösning. Elifas teologi är ett slag i ansiktet på en lidande människa. Tänkt efter, säger Elifas, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Det finns många själavårdare som fungerar ungefär som en elefant i en porslinsbutik. Och det är en av orsakerna till att jag själv inte är så villig att sitta i själavårdssamtal. Det finns också många saker som inte behöver en tredje person, utan som kan ordnas mellan Gud och den enskilde. Och vi har trots allt en förebedjare i himlen hos Gud, en medlare. Första Timoteusbrevet 2:5 säger, ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Och idag är han den som många troende borde gå till, istället för till en pastor eller en psykolog. Men gör nu inte dessa vägar till motsättningar, men sök alltid Gud först. Tröstaren Elifas kommer inte att vara till någon hjälp för Jobb. Tvärtom. Vi läser i Jobs bok kapitel 4, vers 8 och 9. Nej, så har jag sett det gå, att det som plöjer fördärv och det som utsår olycka, det skördar också sådant. För Guds andedräkt förgås det, och för en fnysning av hans näsa försvinner det. Elifas påstår att Job skördar det han har sått. Elifas menar att om Job hade varit oskyldig så hade aldrig det här kunnat hända honom. Och lägg nu märke till att Elifas kommer med en mycket dramatisk beskrivning när han ska berätta om en syn, en nattlig upplevelse, som liksom ska ge tyngd åt hans meningar. Och det är som om han ville säga till Job, nu måste du lyssna mycket noga, så att du inte missar något av det mystiska, speciella som jag nu ska säga. Vi läser vers 12-16. Men till mig smög sakta ett ord. Mitt öra hörde det liksom en viskning, när tankarna svävade om vid natt. Den syner och sömnen föll tung på människorna. Då kom en förskräckelse och bävan över mig. Med rysning fyllde den alla ben i min kropp. En vindpust for fram över mitt ansikte. Därvid reste sig håren på min kropp. Och något trädde inför mina ögon. En skepnad vars form jag inte urskilde, och jag hörde en susning och en röst. Oh, hur sensationellt! Vi märker hur Elifas bygger upp till en effektfull atmosfär. Nu ska du få höra något du aldrig har hört tidigare. Är det inte spännande, Job? Något trädde fram inför mina ögon. Men det var något nog så diffust. Men få höra då Elifas, vad sade den här rösten? Vi läser vers 17. Kan då en människa ha rätt mot Gud, eller en man vara ren inför sin skapare? Ja, jag vet inte vad du säger, men jag är ganska besviken. Jag trodde att om man hade en sådan upplevelse så skulle han bära fram något djupsinnigt, något som inte någon har sagt tidigare. Det här är inget nytt. Det var otroligt mycket bä och lite och ingen ull. Men det är klart, när Elifas inte hade något viktigt eller riktigt att säga, så måste man ju göra sig själv viktig. Men den sortens krystade andlighet gör inte så stort intryck på den gudfruktige och prövade själ som Job är. Men här är det alltså inte teorier Elifas talar om. Nu talar han av erfarenhet. Men det var en ytterst diffus mänsklig erfarenhet. Men han åberopar sig sin erfarenhet. Erfarenhetens röst kan vara farlig. Låt oss inte hänvisa till vår erfarenhet, men till vad Gud säger i sitt ord. Här vill jag gärna också säga att tanken var inte att ge ett intryck av att det Elifas och de två andra sa inte var djupsinniga sanningar, för det var det delvis. Men poänget är att de bommade helt på sin uppgift, för de varken tröstade eller hjälpte Job. Job kapitel 4, vers 18-21. Se, inte ens på sina tjänare kan han förlita sig. Även sina änglar måste han anklaga. Hur mycket mer då den som bor i hyddor av lera, dem som har sin grundval i stoftet. Det krossas sönder så lätt som mal. När morgonen har bytts till afton ligger det slagna. Innan man märker det har det förgåtts för alltid. Ja, deras hyddas fäste rycks bort för dem. Oväntat måste de dö. När det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska, medan sanningen om Job var precis tvärtom. Han lider ju just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Det är så lätt att servera en sanning som inte är relevant i den aktuella situationen och inte har något med saken eller livets verklighet att göra, men som bara är skrivbordsteologi. Tron är inte bara doktriner och sättningar, men tron är en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. För en visshet som inte får praktiska konsekvenser är inte tro, utan bara kunskap. Tro är inte något som vi först och främst diskuterar, men det är något som vi praktiserar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet, den är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.